Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Economics 101, second edition av Michelle Kagan. Med Alfred Mill angiven som medförfattare i utgåvans bibliografiska information är en introduktion till nationalekonomi för läsare utanför kunskaper. Boken ingår i Adams 101-serien och utkom i sin andra, uppdaterade upplaga 2024. Den är en populärvetenskaplig handbok, inte en universitetslärobok med avancerade modeller eller omfattande matematiska bevis. Syftet är istället att göra ekonomins vardagliga mekanismer begripliga. Den rör sig från individens val, priser och nytta till konkurrens, marknadsmakt, banker, inflation och offentlig politik. Perspektivet är särskilt användbart för svenska läsare eftersom många av frågorna känns igen från vardagen, som räntor, prisökningar, bostadskostnader. Handel och hur Riksbankens beslut kan påverka hushåll och företag. Kagan skriver med fokus på centrala begrepp och konkreta samband. Bokens grundidé är att ekonomi handlar om begränsade resurser, val mellan alternativ och konsekvenserna av dessa val i ett större samhälle. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, knapphet, avvägningar och alternativkostnad som ekonomins utgångspunkt. Boken börjar i den mest grundläggande ekonomiska insikten att resurser är begränsade medan önskemålen ofta är fler än vad tid, pengar, arbete och råvaror räcker till. Därför innebär varje beslut en avvägning. När ett hushåll lägger pengar på en större bostad blir mindre kvar till annat. När staten satsar mer på en verksamhet kan resurser inte samtidigt användas på samma sätt någon annanstans. Detta alternativkostnad, alltså värdet av det bästa alternativ man avstår från. Detta perspektiv gör ekonomi mindre mystiskt. Frågan är inte bara om ett köp eller en reform har ett pris i kronor. Frågan är också vilka möjligheter som försvinner när resurserna binds upp. I svensk vardag kan det handla om att välja mellan att amortera, spara, konsumera eller studera vidare. På samhällsnivå gäller samma logik även om besluten är större och effekterna berör fler människor. Bokens styrka ligger i att den kopplar denna princip till hur resurser fördelas för att skapa största möjliga nytta. Den lovar inte att marknader automatiskt ger perfekta resultat. Men den ger läsaren ett språk för att se varför incitament, priser och prioriteringar spelar roll. Alternativkostnaden är därmed inte ett sidobegrepp utan ett verktyg för att bedöma nästan varje ekonomiskt val. För det andra, konsumentbeteende, marginalnytta och information bakom vardagliga köp. Ett centralt område är hur konsumenter fattar beslut. Boken tar upp marginalnytta, idén att värdet av ytterligare en enhet av något ofta förändras. Ett första glas vatten när man är törstig kan vara mycket värdefullt, medan ett ytterligare glas vanligen betyder mindre. Principen hjälper till att förklara varför människor inte enbart frågar om de vill ha en vara, utan om nästa köp är värt priset jämfört med andra användningar av pengarna. Här blir ekonomi ett sätt att tolka vardagligt beteende snarare än enbart statistik om hela samhällen. Priser fungerar som signaler, men konsumenter agerar också utifrån begränsad information, vanor och förväntningar. Bokens innehåll om information och beteendeekonomi pekar mot att verkliga beslut sällan är helt perfekta eller strikt kalkylerade. Det är viktigt när man försöker förstå exempelvis abonnemang, rabatter, krediter eller sparande. För en svensk publik är detta relevant i en ekonomi där digitala tjänster gör köp snabba och där kostnader ibland delas upp i små månadsbelopp. Ett lågt belopp per månad kan uppfattas annorlunda än den totala kostnaden. Boken ger inte personlig köprådgivning, men dess begrepp hjälper läsaren att ställa bättre frågor. Vilken nytta ger köpet? Vad tränger det undan? Och vilken information saknas innan beslutet fattas? För det tredje, konkurrens. Monopol och oligopol som förklaringar till pris och makt. Economics 101 behandlar konkurrensmarknader, monopol och oligopol. Tre modeller som visar att företag verkar under mycket olika villkor. På en konkurrensutsatt marknad finns många aktörer och inget enskilt företag har stor kontroll över priset. Konkurrensen kan pressa företag att hålla nere kostnader, förbättra kvaliteten och anpassa utbudet till efterfrågan. Modellen är förenklad, men den ger en grund för att förstå prisbildning. Ett monopol innebär däremot att en aktör dominerar eller ensam kontrollerar ett utbud. En oligopolmarknad består av ett fåtal stora aktörer som måste förhålla sig till varandras beslut. Boken tar även upp spelteori som är användbar när resultatet för ett företag beror på vad konkurrenterna väljer att göra. Prissättning, investeringar och marknadsandelar kan då inte förstås som isolerade beslut. Detta hjälper läsaren att se varför samma enkla lösning inte fungerar överallt. Om konkurrensen är svag kan priser och valmöjligheter påverkas på andra sätt än på en marknad med många säljare. Samtidigt är storlek inte i sig ett bevis på missbruk av marknadsmakt. Därför behövs analys av inträdeshinder, information, reglering och kundernas möjligheter att byta leverantör. I Sverige är sådana frågor återkommande inom exempelvis dagligvaror, telekom och finans. Boken erbjuder främst begreppsramen, inte färdiga svar på enskilda marknader. För det fjärde, pengar, banker och räntor i det moderna finansiella systemet. Boken tar upp pengarnas utveckling, bankernas roll och hur banker skapar pengar. Frågor som ofta missförstås när ekonomi diskuteras i vardagen. Pengar är inte bara sedlar och mynt. I moderna ekonomier består en stor del av de pengar som hushåll och företag använder av bankinlåning och digitala betalningar. Bankernas utlåning, insättningar och koppling till centralbanken är därför viktiga för att förstå kredit och ekonomisk aktivitet. Räntan har en central funktion eftersom den både är kostnaden för att låna och ersättningen för att skjuta upp konsumtion. Bokens behandling av pengars tidsvärde belyser varför en krona idag och en krona i framtiden inte alltid är ekonomiskt likvärdiga. Inflation, osäkerhet och alternativa användningar av kapital påverkar bedömningen. För hushåll blir detta tydligt vid bolån, sparande och konsumtionskrediter. Sambandet är välbekant i Sverige, där ränteförändringar kan få snabb effekt på boendekostnader och disponibel inkomst. Samtidigt behöver läsaren skilja mellan den grundläggande teori som boken förklarar och detaljerna i svensk penningpolitik. Riksbanken, bankregler och bolånemarknaden har egna institutionella villkor. Bokens värde är att den gör det lättare att förstå den större kedjan från ränta och kredit till konsumtion, investeringar och efterfrågan i ekonomin. Slutligen, inflation. Prisregleringar och kvantitativa lättnader i ekonomisk politik, inflation, prisgolv och pristak hör till bokens tydligaste exempel på hur ekonomisk politik påverkar marknader. Inflation innebär att den allmänna prisnivån stiger över tid, vilket minskar pengars köpkraft om inkomsterna inte följer med. Boken placerar därmed inflation i ett större sammanhang än enskilda dyrare varor. För att förstå inflation behöver man skilja mellan tillfälliga prisrörelser och bredare förändringar som påverkar många delar av ekonomin. Pristak och andra prisregleringar visar samtidigt att en politiskt önskvärd effekt kan få följder för utbud och efterfrågan. Om priset hålls under den nivå där utbud och efterfrågan möts kan efterfrågan öka medan producenter får svagare skäl eller möjligheter att erbjuda varan. Det betyder inte att reglering alltid är fel, utan att den behöver analyseras utifrån syfte, bieffekter och genomförande. Boken nämner också kvantitativa lättnader. En penningpolitisk metod där centralbanker köper tillgångar för att påverka finansiella villkor när vanliga räntesänkningar inte anses räcka. För svenska lyssnare ger ämnet en bakgrund till internationella centralbankers åtgärder efter kriser och till diskussioner om hur penningpolitik når hushåll och företag. Boken fungerar här som en introduktion. Den förklarar verktygens grundlogik, men ersätter inte fördjupad analys av deras långsiktiga effekter eller av svensk ekonomisk politik. Sammanfattningsvis, Economics 101 Second Edition passar bäst för nybörjare, gymnasie- och högskolestudenter i början av sina studier. Samt yrkesverksamma som vill förstå de ekonomiska ord som förekommer i nyheter och vardagliga beslut. Den kan också vara användbar för läsare som följer svensk debatt om räntor. Inflation, priser och konkurrens, men som vill ha en stabil begreppsgrund innan de tar ställning i sakfrågor. Den praktiska nyttan ligger i att läsaren får ett sätt att koppla ihop privata beslut med större ekonomiska sammanhang. Alternativkostnad kan förbättra sättet att tänka kring tid och pengar. Marginalnytta kan förklara konsumtion. Kunskap om marknadsformer gör det lättare att förstå varför priser och valmöjligheter skiljer sig mellan branscher. Avsnitten om banker och penningpolitik ger i sin tur en grund för att tolka hur räntebeslut och inflation kan påverka ekonomin. Det som skiljer boken från mer traditionella introduktionsböcker är dess uttalade ambition att vara lätt att navigera och att presentera många begrepp i ett tillgängligt format. Den verkar inte vara avsedd som en fullständig kurs i mikro- och makroekonomi och den som behöver matematiska modeller. Empiriska studier eller djup analys av Sverige behöver komplettera med annat material. Men som bred första översikt är dess kombination av konsumentbeteende, marknader, pengar och politik en tydlig fördel. Den visar att ekonomi inte bara handlar om börsen eller statsbudgeten, utan om återkommande val, incitament och begränsningar. Om du vill stödja Michelle Kagan CPA, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!